med dig, Ulla-Karin.
Tack.
Gäst var Ulla-Karin Nyberg, psykiater och forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet. På vår hemsida och i appen har vi samlat några länkar och telefonnummer dit du kan vända dig om du mår dåligt. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på hjarnan@sverigesradio.se.
Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Ja, känslan tycks ha fått en upphöjd roll och möter oss överallt. I nyheternas rubriker, på sociala medier och i politiken. Lever vi i känslornas tid? Hör mer i Filosofiska rummet 17:00 här i eftermiddag. Efter nyheterna nu, P1 Dokumentär. 15:00.
Och då är det dags för Ekot. En 22-årig man uppges ha dödats efter att ha deltagit i protesterna mot Hamas i Gaza. Det var i slutet av förra veckan som människor gav sig ut för att demonstrera mot Hamas i Gaza. Men nu saknas flera av de som deltog i protesterna, det berättar vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström.
Till exempel har jag fått uppgifter om att 6 stycken aktivister, demonstranter som har varit med och protesterat mot Hamas har försvunnits eller dödats. Så en är en 22-årig man som försvann i slutet av förra veckan. Hans döda, svårt sargade kropp lämnades på familjens dörr i Gaza. Och hans begravning igår omvandlades till en slags ytterligare demonstration, protest mot Hamas, där de sörjande då gick i processionen och ropade slagord som Hamas ut till exempel. Så att det är ju inte riskfritt ändå, även om demonstrationerna har fått hållas så har demonstranter och specifika aktivister attackerats på andra sätt, som den här unga 22-åriga mannen till exempel.
Det rapporterade Johan Mattias Sommarström. Internationella Röda Korset går ut och ber om motsvarande 1,1 miljarder kronor i nödhjälp till offren för jordbävningen i Myanmar. Pengarna ska användas till att hjälpa runt 100 000 människor, dels med livräddande insatser och dels med stöd under de kommande 2 åren. Det uppger Röda Korset enligt nyhetsbyrån AFP. Militärjuntan i Myanmar har bekräftat att över 1 600 människor har dött och över 3 400 har skadats till följd av jordbävningen. Och idag inträffade en annan jordbävning med magnituden 7,1 och den drabbade Tonga, öriket Tonga, rapporterar nyhetsbyrån AP. Skalvet inträffade 10 kilometer under jordytan och det har utgått en tsunamivarning från USAs tsunamivarningssystem. Tonga ligger i södra Stilla havet och består av 172 öar. Skådespelaren Richard Chamberlain har dött, skriver Variety. Han avled igår i komplikationer efter en stroke. Han är mest känd för sina roller i flera stora tv-serier under 80-talet, som bland annat Fader Ralph i Törnfåglarna och John Blackthorpe i serien Shogun. Richard Chamberlain blev 90 år. Vädret ikväll är regnet i söder mattas av under kvällen, men det dröjer kvar mycket moln. Ett lätt snöfall breder ut sig över norra Norrland och i natt sen uppklarnande västerifrån över Norrland. Och i söder börjar molntäcket att minska något. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
P1, Sveriges Radio.
Hur är det att jobba som flyttgubbe? Programmakaren Ester Kedsa Roxberg följde flyttgubbarna och bästa kompisarna Uffe och Pygge i Malmö under mer än ett års tid. På jobbet och hemma i ettan där de bor tillsammans. I flyttbilen delar de samma erfarenheter av en tuff uppväxt och många år med missbruk. Men så väljer Pygge plötsligt att svänga av på en ny väg.
P1 Dokumentär.
Ja du.
Ta två sig bara.
Ja du.
Uffe och Pygge. Flyttgubbar forever. Av Ester Kedsa Roxberg.
Är det vad vi sa då?
Flyttgubbarna i sin bransch är så här att du trivs med det eller så hatar du det. Det är egentligen eller. Och jag har alltid älskat mitt jobb. Jag har jobbat sedan jag var 18. Jag har jobbat sedan dess.
Vi på tippen med detta.
Jag hittar äntligen någonstans där jag verkligen kunde vara mig själv.
Uffe och Pygge är flyttgubbar i Malmö.
Vi, eller den sorten som människor, vi kan inte sitta på kontor. Man kanske har diagnoser som gör att du kanske inte passar överallt.
De är båda runt 40 och har jobbat med flytt sedan tonåren. Ett jobb där många har brokiga bakgrunder.
Någon var kanske pundare, någon var före detta pundare. Någon var alkis, någon var före detta alkis, någon hade suttit på kåken. Alla hade sjuk humor. Det var ytterst få vad man då samhället kallar normala människor. Så det var det som gjorde att jag trivdes väldigt, väldigt bra.
Jag träffade Uffe och Pygge första gången när de flyttade till mig. De stank både av alkohol och cigarettrök. De var slitna, såg ut som de inte sovit på flera år. Men ändå så kom de in med glatt humör och jonglerade möbler och kartonger i timmar. De verkade vara nära kompisar. Men flyttgubbar, vad är det egentligen? Jag fick tag på deras nummer efter flytten och träffade dem i Rörsjöparken i Malmö.
Du vet, jag blir finkänslig.
Ja, okay.
Du vet, jag dricker bara fina saker.
Här har det alltid varit liksom hela torget här. Hur de än har byggt om och gjort dem här. Så alkisarna har alltid hängt här. Alkisarna satt i en hörna och pundarna satt i en och jonkarna satt i en. Så man är ju uppvuxen i den parken här, Rörsjöparken. För man är rädd för alla alkoholisternas hundar. Som sprang lösa alltid.
Med alla droger och fan hans muster och allt bråk och tjafs här omkring. Så jag blev för gammal för det.
Så jag vet inte. Det är en sån samling av oss misfits.
Ja, det är bara fan vad piggigt. Vad ska du?
Hej, hej. Sami, trevligt, trevligt.
De ser väldigt olika ut. Pygge, liten och smal med snaggat hår. Pratar och skrattar mycket. Uffe påminner om björnen Baloo, men luggsliten, med sneda tänder och ett öga som alltid är stängt. En flyttskada. Han är blyg och tillbakadragen. Fickorna på Uffes mjukisbyxor hänger. Han har en vinflaska i varje.
En vinare. Det måste jag ha för att kunna komma upp lite så.
Han drack ingenting igår. Så sa jag till honom, tänk dig nu först så du ser till att ha fyllet till Ester kommer, annars kommer du inte våga prata. Så fort det kommer en söt tjej, har inte han fyllt i sig så kan han inte snacka.
Fuck you. Du visar inte hon det, mitt förråd.
Det är ingen hemlighet att de båda dricker mycket. Och tål mycket.
Vi krökar med en polare i Helsingborg. Tog jag tåget hem sen på morgonen, jag skulle ändå inte jobba. Så när jag väl kom till centralen, så jag kände ju inte mig full. Men benen går, jag kunde inte stödja på mina ben. Så jag fick själv ringa ambulans. Så sa jag, jag sitter i perrong 1B. Så kom de och hämtade mig. Och så upp med mig till sjukan. Sen till sist somnade jag ju där på akuten. Då hade kanske bara gått en timme emellan där, sa läkaren. Från det jag kom in till han väckte mig. Så sa han, du, förut om man tar bort att du luktar som ett helt systembolag så kan man inte se på dig att du har 3,6 promille nu. Det är liksom en timme sedan du kom. Så han sa, du ska egentligen inte leva för tillfället. Och jag, så, men då frågade jag bara, så är vi klara här? Kan jag? Så ville de ju att jag skulle ta mig till beroendecentrum. För det ligger ju ändå inne på sjukhusområdet. Men då tyckte jag det var en bättre idé att gå hem och sätta igång en supa igen.
Vi kommer upp till Möllevångstorget. Här är fullt med folk. För här säljs stans billigaste grönsaker. Och här bor Uffe och Pygge. Men de är inga typiska Möllanbor, säger de.
Det är jag, Uffe och en av grannarna. Sen vi som faktiskt är utomböllingar här i detta område.
Här finns också gott om barnfamiljer, lådcyklar och veganska kaféer.
Café Jord heter det. Det är bara vegansk. Jo, vi har ätit vegansk kaviar. Jag köpte Uffe en gång på fyllan. Kalles kaviar.
Och det,
ja, i en sekund smakade kaviar. Sen vet jag inte vad det smakar. Fotsvett eller det var skit. Veganer är bara så här Greta-supportrar som äter tofu.
Fyra trappor upp utan hiss bor de tillsammans på 30 kvadratmeter.
Ja, ska vi gå upp där? Får vi se hur ni bor?
Men nu ska jag bara säga att jag har skitsvårt att gå trappan.
Ja.
Så ni kan gå före, jag kommer efter senare. Ja.
Men han har faktiskt en astma-grej med sig.
Det är så kämpigt, men det går.
Det är som att springa en trappa som det är på jobbet.
Stäng på.
Tack.
Du räcker med att titta in i 20 sekunder och så har du sett hela.
Det luktar cigarett i hallen. Men det är välstädat i det lilla rummet med kokvrå. En säng, en soffa och en tv. Affischer av Marilyn Monroe och vodkaflaskor på väggarna. På en hylla, fislukt på flaska. Pygge har en garderob. Men Uffes alla saker finns i en kista framför soffan.
Men vad sover du för?
Soffan?
Ja.
Det är det bästa som finns. Jag kan inte sova i vanliga sängar. Nej, det är sagt. Ja, det är 10 år sedan jag sov i en säng.
Vi har inga liv egentligen efter dem. Jag ligger här och tittar på TikTok. Liksom 41 år. Sen somnar han sittande med munnen öppen.
Men det är ju en väldigt liten lägenhet. Blir ni inte toka på varandra?
Jo, för det är så lite plats. Så kan du...
Ja, det var typ
rök i vardagsfönstret och tjockis istället. Här är ju liksom...
Så att timmar kan jag tjockis. Aldrig.
Du är smällfett.
Tack.
Alltså vi gnabbas, vi också. Precis som alla andra jävla sambopar. Precis som han retar sig på mig det här att jag alltid säger, ja vi löser det sen.
Så kan jag gå in och lägga sig, menar jag, för jag spelar. Ja men kan du hjälpa mig? Sen. Nej, snälla Pygge, nu. Sen. Bara vända på röven. Okej, då är det sen. Så får jag själv göra det. Så jag sa det, den dagen han dör så ska jag skriva Fredrik Sen Larsson på hans grav. In parentes, sen.
De träffades på jobbet och blev kompisar direkt.
Första gången. Alltså jag hade varit arbetslös ganska länge då. För jag gick på SUS. På den tiden så gick du på SUS typ mer än ett år så anställde kommunen dig. Så hamnade jag på en liten flyttfirma. Satt jag fick rummet så hörde jag bara någon som stod och skrattade och hostade. Först jag tänkte så skicka inte med mig med den idioten. För det pallar jag inte. Så det var verkligen första gången jag träffade Uffe. Sen var det väl bara någon månad sen bodde du hemma hos mig. Sen helt plötsligt så hade vi skitkul.
Det var ju faktiskt mycket så att vi hade ju typ detta gemensamma. Det var ju spriten ju. Och det är där man fastnar lite för andra. Och sen var det ju att han var så utflippad som han är. Så att han springer naken ut där. Han gör det direkt. Så han bryr sig inte för han har inga hämningar. Medan jag är typ tvärtom. Det är kanske det som gör att det funkar så bra också.
Så han går vänster så går jag höger enbart för att störa mig. Det tycker jag är skitball.
Uffe är 42 år och säger att han druckit sedan han var 11. Jag frågar om han har funderat på att sluta dricka.
Det har jag gjort många gånger. Jag har börjat igen. Men sen är det ju... Varför, inte psyket, vad fan kan man säga? Det är bara det karaktären, vet. Får ett litet motstånd i livet. Okej, nu fuck det att nu ska jag börja dricka igen och röka. Men det är ju alkoholismen i sig själv. Men sen tycker jag också det är fel att många går runt och snackar om att det är föräldrarnas fel som orsakat att vi dricker. Det som vi läkare sa till mig, du vet Uffe att det är mycket starkt ärftligt att dricka. I grund och botten så har vi egentligen två val. Vi kan gå det hållet och dricka som våra föräldrar. Eller så kan vi gå det rätta hållet.
Idag ska jag åka med Uffe i flyttbilen. Kollegan Louie kör. Uffe har inget körkort. Louie, som är uppvuxen på Rosengård i Malmö och egentligen skulle bli akademiker. När han var 19 föreslog hans bror att Louie skulle börja inom flytt. Och sen har han blivit kvar.
Jag pluggar ekonomi. Så var jag utan jobb. Så sa min storebror, hej, vill du testa flyttbranschen lite? Alltså, det är ändå roligt, vi är ett gäng killar. Går och snackar och skojar och bär samtidigt. Ja, varför inte? Sen har jag bara fastnat i det.
Vad brukar ni snacka om i bilen då?
Vi?
Ja. Oh, det
nej.
Jo, säg du.
Alltså det är flyttgubbesnack.
Ja, vad är flyttgubbesnack då?
Ja, allt snack man inte ska föra en bil.
Vad man kan beskriva Uffe, ja. Han är inte frisk någonstans på nej. Fem öre.
Nej.
Det är han inte. Men han har världens hjärta av guld om man säger så. Jag vet att hade jag haft problem mitt i natten, till exempel blivit hemlös eller vad fan som helst, hade jag kunnat ringa Uffe, han har sagt jag ställer upp. Och jag kan säga att denna firma ska vara glad att de har haft Uffe, någon som Uffe, i så här många år. För jag kan lätt säga att det är många, många firmor som hade velat ha en som han som bryr sig om firman så mycket och sköter firman så som han gör.
Nu är vi på tippen. Uffe och Louie har tömt en lägenhet inför en sanering. Och nu ska allt slängas. Gammal bråte och stora möbler far genom luften som om det vore tennisbollar.
Man träffar så mycket kunder. Ibland får man vara en psykolog själv till kunder. Ibland får man gråta med kunder. Det är därför de skickar ut mig på mycket äldre boende. För jag är mer ödmjuk än hos dem och tar dem som en... De gråter över typ en tavla som har varit där sedan 1930-talet kanske. Jag måste vara där och vara där som ett stöd för dem, för de vill ha med sig allting till ett äldreboende. Men jag måste också förklara för dem samtidigt att det där funkar inte. Att du kan ta med dig 100 tavlor till liksom en liten etta.
Du, har du sett de såna här hoarders? Det är en utmaning. För du vet ju inte alltså, hur mycket de har och vad som ska med. Du vet, det är ju lite svårt.
Ska ni avgöra det då?
Nej, det ska de själva avgöra. Mm. Men det händer att vi får vara med i processen när de ska ju packa. Och då står vi där bara, okej.
Det verkar rätt otacksamt att vara flyttgubbe.
Nej, men det är inte alltid vi får höra att grabbar, ni gjorde ett bra jobb. Det mesta vi får höra är allt det negativa. Typ, kunden är sur för detta. Det blev fläckar här kanske. Och ibland så kan vi få skulden för någonting som inte ens är vi som har gjort det.
Uffe hostar och spottar slem innan han tänder en ny cigarett.
Jag springer i mögel, svart mögel, grön mögel och fannans muster.
Uffe har en lungkapacitet som en tvååring, enligt läkare.
Vad fan har jag? Det är muskelfästet av. Båtbenet är av. Jag har skolios. Jag har bäststräffs. Mitt knä klyddar. Jag har kramper i fingrarna. Tårna. Jag har kul. Ska vi fortsätta?
Jag kan säga så här, ibland om man varit rädd. För han har varit helt grå. Alltså jag har sett stor skillnad på Uffe mellan åren. Från när jag träffade han till nu. Många människor tror att man är maskin. Alltså man, ja, du är flyttgubbe, du ska bara göra. Du ska bara bära, du ska bara göra detta, detta, detta. Alltså man blir ju härdad av detta jobbet. Så man blir hård så att säga så... Han har halva kroppen redan mulad. Det har jag också. Men man fortsätter ändå för att än så länge har det inte sagt stopp.
Men det lär sig att stopp någon dag.
Arbetsdagen är slut. Uffe planerar att koppla av som vanligt.
En bra dag när jag har slutat jobba. Jag ligger på 12 sidor på 2 vener. Det är 7% jag ser då, så den här ligger väl på 13.
Hur är det möjligt att jobba med sånt missbruk? Jag träffar Uffes och Pygges chef, Kristoffer.
Damerna först.
Han har känt dem i många år. Han beskriver dem som storebror och lillebror.
De är två jätteskilda personer, men de har ju alltid haft ett gemensamt. Och det är fyllet.
Jag har aldrig satt ner foten till den mån av att du inte får dricka. Vi har alltid sagt till mina anställda att du dricker den mån som du vill må dagen efter. Jag ser inte upp som alkoholist, det gör jag inte. Men det är jättemycket han trycker åt sidan med alkoholen. Så att, som en Rubiks kub, det är vad Uffe är.
Hur menar du att du inte ser honom som alkoholist?
Ja, men eftersom att jag har varit så van.
Jag är uppvuxen i en miljö med mycket sprit och knark. Sen jag var 1,5.
Är det därför du har en annan typ av förståelse för missbruk, för att du har sett det så nära?
Ja, det tror jag. För det är alltid myntet har två sidor. Men med det förtroendet du får haft under alla år och med den själen han har lagt ner för företaget, så har jag till den mån hjälpt honom med den privata delen av allt som kan jag kan också.
Uffes chef har hjälpt honom med läkarbesök, personlig ekonomi och har också varit beredd att bekosta helt nya tänder till Uffe. Men varför?
Varför inte hjälpa? Som jag sa, där är...
Det låter som en ganska otraditionell anställd och...
Ja. Men ser man det till anställningen, vad den ger mot dig och vad du får tillbaks, så tycker jag att det är skitsamma.
Vad får du tillbaka?
100% mer.
Är det vanligt bland flyttgubbar att man har ett missbruk?
Det tror jag, ja. Jag tror det blir en gemenskap att man delar ett par byr efter jobb och nu är denna dag klar, tack för detta här.
Det finns en pub i Malmö där många av gästerna är flyttgubbar. Broderstugan. Personalen här får höra verkligheten bakom mångas liv, säger ägaren Bratislav.
Flyttgubbes liv är ganska tragiskt. De bara sliter ut sig själv. Tiden går. Inga framtidsplaner. Så som jag har sett det, så är det oftast folk som har haft kanske alkoholmissbruk eller problem hemma. Eller vill fly från någonting. Så bara kör de på där. För det är det lättaste. De sliter ut sig. Och sen så tar de en öl efteråt. Då är det bara in. Med alla verktygslådor och alltihopa. Och sen sätter de sig ner och tar en birra. Skålar med varandra. Slappnar av.
Just vad jag har fattat det som, så är det väl många i den branschen som kanske har kronofogden eller ett jobbigt liv innan.
Jenny är bartender.
Alltså typ, de kanske har en bakgrund som syns i register och sånt. De har inga fasta tider, de kan bli inringda när som helst. Alltså typ, och att jag har ingen semesterersättning, vissa har ingen OB. Vissa ibland har inte haft sjukersättning, alltså allt sånt här som hänger på. Det är en utsatt grupp och en utsatt arbetsplats. Och de sliter jättehårt. Jag tror det är så de, därför de har mycket missbruk, för de bedövar all smärta i kroppen. Alltså typ. Men det är bara vad jag hör när de sitter här.
Nej.
Ja.
Vi är rastlös. Nu går vi lite. Ska vi promenera?
Ja, det slutar med att du kommer få gå på uppe. Jag orkar inte göra det.
Vad drömmer du om just nu? Alltså, vad längtar du efter?
Jag hade velat bo på landet. Mitt ute, ingenstans. I ett hus, typ så här timmerstuga i mörkaste Norrland. Och bara vara där. Typ så fiska, kampa, tälta och sånt. Så jag tog grillat, fisken jag precis har fångat. Fixa pula, ha lite höns och sånt. Så jag tycker jag trivs bättre på landet. Det blir liksom någon naturlig ADHD-medicin när jag är på landet. Jag blir mycket lugnare av mig själv.
Vad drömmer du om, Uffe?
Jag drömmer om att ha en egen bondgård. Faktiskt. Höns, kycklingar, allting som jag och Pigge kan ha. Men vi är bägge två. Vi frågasatt på kronofogden. Ja. Det är det jag vill. Det är det jag och Pigge kommer ha sen. Är det inte så, Pigge?
Så, Nabil. Vi hörs, Nabil. Jag hör av mig sen.
Pigge är uppvuxen i östra Malmö, i stadsdelen Kirseberg. Pappa arbetade som tekniker på Televerket. Mamma tog ströjobb, mest som städerska. Båda föräldrarna var alkoholister. De blev bara 60 år.
Så kom en av grannarna. Och sa liksom, Pygge, du får nu gå ner och kolla till din mossa lite på innergården. Så jag gick ut och ställde mig på balkongen. Då stod hon. Hon hade tagit på sig min jacka som byxor. Så hon hade ett ben i varje arm. Stövlar och så bara BH. Då var jag liksom typ så 13 eller någonting. Fick gå ner och hämta henne och syrran satt och bölade. Så det är liksom typ sådana minnen man har.
När Pygge var 14 år blev familjen vräkt. Han och hans pappa bodde en period i en fiskehodda i Malmös hamn.
Min typ uppgift efter skolan och sånt, det var typ att gå in på industrierna. Alltså efter stängning och sno lastpallar så vi hade något att elda med. Men jag tyckte det var lite häftigt. Lite sån luffarliv. Vi hade tv men fast med sån här, du vet, typ som husvagnsantenn. Så att du fick stå så och vrida på den. Liksom, och så, vänta, stå still lite höger. Och så, nej, för mycket.
Idag är det bara industrier i Malmös hamn. Men Pigge minns åren med pappa bland fiskarna som en fin tid.
Han kände ju folk med fiskebåtar. Så antingen lånade han en båt eller så åkte vi ut med dem. Så det var ju mycket så, just fisket var väldigt mycket jag och min pappa.
Hur dog han?
Cool. Så att hans lungor bara la av en dag.
Om du träffade honom idag, vad hade du velat att ni gjorde?
Vi har sett oss på bryggan, ta en grog och mäta. Lugn och ro.
Jag är här på firman. Ja, men kom och, skitsamma, kom och byt bil med mig. Jag tror inte det här med plats.
Det enda jag minns är att jag har ordern kvar ut. Ni jävla idiot och du kan ingenting och du fattar ingenting och sådana grejer. Och det är sådana grejer som aldrig kommer att släppa heller. Alltså det kommer alltid att förtära mitt huvud.
Uffes föräldrar var också alkoholister.
Genom min uppväxt så är det så här. Vill ha grejer och fixa det. Hur du fixar det är upp till dig själv.
En gång när jag frågade om en hundring. Jag glömmer aldrig den då. Bara bränna en hundring rakt framför nyllet på mig. Vill ha en hundring? Jag bara, ja, ge mig den. Bara bränna den.
Jag satt på mitt första A-möte när jag var 13. Vilket jag gömde sprit och sånt redan.
Höll på med mina droger och min alkohol. Var alltid hos lite äldre människor, de jag kände.
Vad var det för människor som tog hand om dig?
Alkoholiserade människor. Och drogmissbrukare. Det är sådana jag drätts till hela mitt liv. Det funkar bättre för mig än att sitta bakom en skolbänk och försöka lära mig någonting.
Så plötsligt, ett överraskande besked. Pygge har bestämt sig för att sluta dricka och bli nykter. Han har blivit erbjuden ett nytt jobb på en firma som arbetar åt bland annat Kronofogden. Och där är det nolltolerans mot missbruk. Han får hjälp på beroendecentrum och har varit nykter ett tag nu. Han säger att han är trött på att dricka. Han har börjat ett nytt liv.
Det är tredje gången nu jag försökt sluta helt. Men skillnaden på denna och de två andra gångerna är väl att denna gången så vill jag ju inte dricka mer. De andra gångerna har det ju varit för typ att få tyst på folk runt omkring sig eller chefer eller någonting, bara för att göra alla andra nöjda liksom. Men denna gången så är det liksom bara att hej hej. Liksom, jag vill inte dricka mer nu. Jag kan ju inte svära på att jag aldrig kommer att dricka igen, men planen är ju så.
Uffe har inte längre någon att dricka med på kvällarna hemma i lägenheten. Men han är glad för Pygges skull.
Jag tog inte. Så jag är stolt av honom att han är så jävla stark som han är. Det är inte många som tror liksom att vi klarar av det med tanke på att jag dricker nästan till varje dag och han är nykterist. Och i början sa jag till honom, snälla du måste säga ifrån ifall om det blir för jobbigt för att då får gå. Men annars, alltså jag stör ju, jag har aldrig stört han.
Pygges söndagar ser annorlunda ut nu. När jag hälsar på hemma hos dem står 10 matlådor uppradade i det lilla köket. Pygge gör storkok. Mat för veckan till sig och Uffe. En var till varje dag i veckan.
Vad är det då?
Det är bara köttfärssås.
Men då gör du tuffa också?
Ja, ja.
På söndagar har Pygge börjat gå och storhandla.
Och Uffe får absolut inte följa med. Nej, det tar alldeles för lång tid. Som du och jag går så är vi där på max en kvart. Om jag går med Uffe så tar det en halvtimme. Han ska andas, det ska drickas, det ska rökas, yeah. Det ska fisa. Alltså, det är liksom 100 i dig som är ute med ett litet barn. Så jag har han får inte följa med.
Vi
sticker
till...
Men du får inte följa med, jag har sagt ju. Nej, det tar för lång tid. Du
kan se...
Här.
Går
du till broderstugan så går jag och gästar och handlar då.
Ja, ska vi ta en taxi?
Nej. I normala fall hade jag väl suttit någonstans och druckit för det här laget.
Så det här gjorde du inte innan du...
Nej, absolut inte. Man tänker ju som en jävla idiot när man dricker så ju. Alltså man har ju inget vett. Man kan liksom sitta så, det är 2 veckor till lön, då har 500 spänn. Nej, men då går man hellre till bolaget. Det är liksom att jag går ju i princip bara till jobb för att få ihop pengar för att jag ska kunna, alltså, dricka.
Pygge säger att det är först nu som han fattar hur mycket pengar han lagt på alkohol.
Ja, om du köper 10 sådana sidor, det är lite över 200. Och så en vinare, så är det en 100. Så det är alltså 300 spänn om dagen, 7 dagar i veckan. Det är liksom, bara där har du 2 lappar. Sen helgen är ännu värre, då dricker man ju ännu mer. 90% av mina fyller i alla fall var inte ens roliga. Liksom. Det var ju bara för att man skulle överleva dagen. Nu betalar jag ju det här med fogden och inkassoskit man har gjort av avbetalning, men det är ändå pengar över.
Vi går vidare till stadsdelen Kirseberg, som också kallas Backarna, där Pygge växte upp. Vi sätter oss i parken, utanför lägenheten där han en gång bodde.
De som kommer därifrån kallar det för Backarna. De som är riktiga tar bort K-et och sätter dit ett G istället för Baggarna. Alla känner alla. Alla har barn med varandra. Alla knölar med varandra. Paradise Hotel, incest familjefest. Men här i övrigt så är det en jävligt mysig stadsdel. Hade jag druckit nu så hade vi nog inte varit här nu. Det har ju tagit typ 20 år för man har fattat att jag och alkohol är inte kompisar. Och det är ju alltid lättare med barnen också. Det har ju satt några äckligt mycket spår liksom att jag har hållit på som jag har gjort i alla år. Ja, men jag kommer på lördag. Sen då blev det där sms:et som vanligt. Nej, jag mår inte bra. Eller blah, blah, blah.
Pygge är pappa till 3 barn. De har vuxit upp med sin mamma. Han berättar om när hans äldsta dotter Mimmi föddes. Då var Pygge full.
Så helt plötsligt väckte hon mig mitt på dagen eller där tidig kväll. Ja, Pygge, vi måste åka in. Och så sa jag, skit i det, jag låg och sov, för jag var väl bakis eller någonting. Jag sa, skit i det, bara hemskicka den där, så vände jag upp mig. Då vaknade jag till, så såg jag att hon liksom stod, hon kunde typ inte stå upp ordentligt. Så bara, oj, vi kanske måste åka in nu. Så det tog ju bara typ 2 timmar kanske på sjukhuset, sen var allting färdigt. Sen somnade jag i fåtöljen efter allting, för jag var helt färdig. Sen var det så här efter om det var 7 på kvällen så körde de ut mig. Man fick inte vara kvar. Så då stack jag bort på Mässingsson på Kirseberg och kröka satan tar mig 4.
Vad drömde du om när du var liten?
Jag skulle bli fotbollsproffs. Vi spelade mycket fotboll på innergårdarna och sånt. Typ mötte varandra och sånt. Jag var ju den ungdomen som aldrig drack, inte röka, ingenting. Sen när jag blev där runt 18, strax efter någonting, så helt plötsligt så kom det upp andra saker som var mycket roliga. Typ fitta, krök och knark. Och sen är vi där vi är idag. Jag hade nog inte blivit proffs ändå, tror jag.
Men hur tänkte du dig ditt liv då?
Nej, inte att det skulle vara så här. Så, alltså det jag ångrar mest är ju alltid med barnen jag har förlorat. Jag kan inte få tillbaka det där. Allt det här som du ser alla föräldrar här, jag missar ju allt det här. Men alltså det är ju för att jag prioriterar att supa och knarka istället. Typ. Och sen så höll jag mig undan väldigt mycket för att liksom... Ja, men, så använder man ju det som en ursäkt. Liksom. Men det är bättre att de inte ser mig alls än att de ser mig i detta skicket. Så klappar man sig själv lite på. Ja, men det är... Ingen vill säga sina föräldrar så då är det bättre att jag håller mig borta ett halvår. Det är ju ett jättekorkat resonemang. Sluta dricka istället då.
Plötsligt kommer Pygges dotter Mimmi. Hon är uppvuxen och bor här på Kirseberg.
Berätta om något minne av din pappa.
Men det är ju missbruk. En full pappa. För något år sedan så hade han fått sitt återfall. Och så var han arg och upprörd. Nu minns jag att du började, men jag trodde du ville komma fram och hälsa på mig. Och så sa nej, sluta. För han stod skräck så jag började skämma ut oss på gatan. Och så menade han på då att han skulle smälla in huvudet på mig. Så sa jag, ja men slå mig då. Det är väl en av de sakerna som kanske mest sitter kvar.
Vad minns du av det, Pygge?
Jag har väl svaga minnen av det. Jag hade ju aldrig slått. Alltså det finns ju inte. Men alltså det är ju sådana saker typ jag ångrar ju. För jag tänker liksom inte mig för. Det är ju ingen ursäkt att man inte tänker eller att man har varit full. Absolut inte.
Det var någon gång hans cykel hade blivit stulen. Och jag gick i Kirsebergsskolan. Så hade han ställt en olåst utanför vår mamma och morfar som precis bodde där. Så var han väl full och så kom han ner på skolan men han såg inte mig. Så stod jag med alla mina vänner och vi spelade fotboll. Och så kom det då ut att han skulle knivhugga den som hade då stalt hans cykel. Och det var ju väldigt pinsamt för mig där. För en av dem jag gick med i klassen bara, vem fan är det? Jag bara, ja, det är min pappa. Han bara, oj förlåt.
Hur har det känts nu när din pappa är nykter?
Man kan aldrig säga aldrig. Och se till en missbrukare också. Du vet. Jag tar en dag i taget. Så får vi se.
Jag ser nu mer än att liksom snart ett år för att jag ska finna tillbaka hennes tillit. Liksom. Alltså det är liksom, allting ligger hos mig. Det är bara upp till mig.
Mm. Vad har du saknat under din uppväxt? Liksom?
En pappa.
Mm. Vad är det för dig?
Ja men, hålla saker som man lovar. Ja, bara vara vissa respekt. Var snälla mot varandra. Mm.
Men vad drömmer du om din framtid?
Om min framtid, ja. Att jag blir en bättre version av min pappa, fast som mamma. Men alltså, jag vill ju inte bli en jävla alkismamma där till mina barn. Och så får du bo typ på LVU-placering, nej.
För det har varit en rädsla hos dig?
Inte rädsla, men tanken har alltid kommit. Att, för folk säger ju att man, det ärvs. Men... Jag vet inte.
Jag sa att de spelar in i podd för han ville gå dit här.
Men så dyker en annan tjej upp. Mimmis bästa kompis som bor granne med henne här. Det visar sig att Mimmis kompis pappa också är alkoholist.
Mimmi har blivit som en lilla syster för mig. Alltså så att om hon är ledsen eller vill ha någonting att säga så vet hon var hon ska komma någonstans. Det är inte många som förstår hur det är att ha en pappa som skriker över gatorna på en och skämmer ut en inför folk. Och alla vet att Mimmi är Piggis dotter och jag är min pappas dotter. Alltså så här.
Så det är alltid alla en vet, liksom. Fredriks dotter där, va?
Precis, ja, man får alltid höra sådana grejer.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Eller vänta, jag ska se här, vänta. Nu är det ett år sedan de är barnsben.
Hur gammal är hon idag?
Du vet faktiskt inte.
De är jättefina, Uffe.
Ja.
Uffe har också barn. Tre barn han också. Men de har han nästan ingen kontakt med idag.
Vad känner du när du ser de här bilderna?
Vissa saker har ändå familjelivet. Det gör mig innerst inne, men... Alltså, det var bra att jag hade barn nära mig. Vi badade. Vi var ute och körde lite. Vi var i, vad heter det? Astrid Lindsvar, heter det. Mm. Vi var runt där.
Brukar du laga mat då?
Ja, ja.
Vad lagar du för någonting?
Korv och köttbullar. Nej, men vad fan. Alltså på den tiden så jag var inte den som jag är idag. Alltså idag är jag 100 mer gånger utflippad än människa.
Hej syran. Hej. Kom hon. Åh, vad fin du är. Har du sminkat dig nu?
Nej, jag sminkar mig inte. Hej Rosa.
Kul att träffa dig.
Vi är på Nydala, där Uffe växte upp. Ett höghusområde med ett litet torg, en pizzeria och ett bageri. Och Uffes syster Rosa bor kvar sedan barndomen. Hon arbetar på ett äldreboende här. Och hon är den enda som Uffe har kontakt med i sin familj.
Alltså man vill ju bara det bästa för honom ju, att det gör ont igen. Alltså... För honom hade jag velat att han skulle haft ett annat liv utan alkohol.
Rosa minns också en tuff barndom med missbrukande föräldrar.
De var fulla och så bråkade de och brydde sig inte om oss alls. Så det var jättejobbig tid faktiskt, alltså, för Uffes del att man fick ta hand om honom också. Jag bodde hemma fram till jag var 18. Så var jag gravid. Så jag flyttade därifrån för jag bråkade med min mamma. Jag har varit ensamstående hela tiden med henne och även min son.
Mm. Men sen andra sidan, tänk så här, tänk positivt. Bara är vi då? Vi är mycket starkare än många andra.
Vet du, de som har perfekta föräldrar? Bara är de när de går bort, föräldrarna. Då blir de svaga. Och vet inte var de ska ta vägen. Jo, då, det är då vi står starka istället jämfört mot dem. För de har inte lärt sig den hårda biten. Det där vi är. Och har byggt upp vårt.
Hur har du lyckats hålla dig från alkoholen?
Ja, så det var ju det att jag sa att jag ska inte bli som mina föräldrar. Alltså det här med alkohol och sådana saker. Då har du inte heller. Jag... fortsatt mina barn på ett annat sätt än vad de gjorde. Och för att jag har sett så mycket med mina föräldrar och sen farbröder. Det är många där också som har varit alkoholister. Så jag har vuxit upp med mycket med alkoholismen. Och sen nu Uffe då, som också har lite problem med alkohol.
Mm. Är det viktigt med familj?
Ja, det tycker jag. För det är ändå en stor del av ens liv. man. Det är bara Uffe som jag har kontakt med. Och det är jättetråkigt faktiskt.
Hello.
Stackars mig.
Vi är på flyttfirman. Jargongen är rå. Men stämningen varm. Uffe presenterar mig och berättar hur vi lärt känna varandra.
Vi gjorde en flytt till hon. Jo, så tyckte hon att jag, exakt. Så tyckte hon att jag pyggde väl bara rolig.
Kollegan Henrik känner både Uffe och Pygge.
Backarnas sista artister och de är unga. Alla andra är 70 och uppåt.
Exakt.
Och berätta om folk, alltså gamla artister. Då dör ett samhälle när man inte har någon att berätta om. Och de har inget samlingspunkter idag för allting är liksom för modernt. Alla kaféer och sånt. Och för dyrt. För artister.
Du ska ner och hämta
elementen där. Är det samma
våning?
Flyttfirman är också en lagerlokal för magasinerade möbler och prylar. Vi går omkring bland övergivna diskmaskiner och antika bord. Lastpallar och flyttkartonger växer på höjden. Inne i personalrummet finns en soffa och en tv. Uffe har börjat tillbringa allt mer tid på firman. Han gillar att vara här.
Oh, vi åker ut till Tövingelund. De har 1 kilo snitzel, pommes, bearnaisesås, 350 kronor. Och äter man upp allt på Tövingelund, då får man den gratis. Klarar vi av det?
Jag ska göra det.
Ska vi göra det?
Jag ska göra det. Men jag måste vara riktigt tom i kistan.
För Pygge går livet bra sedan han slutade dricka. Han har fått sitt livs första fasta anställning. Han har börjat träffa sina barn allt oftare. Han har också börjat träffa en kvinna. Och han har skaffat katt och börjat yoga.
Det är roligare att gå upp på morgonen, det är roligare att göra sig i ordning på morgonen, det är roligare att jobba, det är roligare. Allting är ju mycket roligare. Det var bara en sak som behövdes tas bort. För att allting annat skulle liksom börja ordna sig. Jag har börjat vänja mig nu, va Svenne?
Menar du?
Ja, hur ni andra känner du? Åka på Ikea på helgerna, se vilka värmedjur som är bäst.
Du lever Svensson liv nu?
Ja, nu har jag ju katt så det fattas ju bara villa, Volvo och någon kärring. Så får vi se hur det blir med Uffe. Min lilla sambo är på vift.
Uffe kommer sällan hem nu för tiden. Ibland är han dygnet runt på firman. Jag åker ut till industriområdet där flyttfirman ligger och träffar honom. Klockan är 8. Det är mörkt ute. Alla andra flyttgubbar har åkt hem.
Det är skönt att vara.
Varför är det skönt att vara
här? Att vara mig själv.
Att du är ensam menar du? Att det är inga andra
förändringar? Ja. Exakt.
Det är jättekallt här.
Nej. Jag är bara klänt byggd.
Så du fortsätter jobba lite nu efter dagen är slut?
Japp.
Hur länge jobbar du då?
Tills det är slut.
Tills det är slut?
Ja.
Men du, hur har du mått på sistone?
Det är inte bra i alla fall. Det har varit mycket i huvudet. Så att, jag vill bara vara för mig själv och klara ut mina jävla hjärnspöken för mig själv. Jag är som en levande zombie nu till. Jag har sovit kanske 6 timmar nu på 4 dagar. Ja. Samtidigt som jag är extremt utmattad så är jag otroligt rastlös. Så att,
Har du någon du känner att du kan prata med?
Jag vill inte prata med.
Varför då?
Nej, jag löser mig med problem själv. Ja. Inom alla mina tider har jag klarat mig själv. Som jag kan jobba 20 timmar om dygnet. Det är inget problem för min del. Alltså, plötsligt slipper jag tänka. varför jag är här, så kan jag någonting göra lite det då.
Vem är Uffe när han inte är flyttgubbe?
Blandad människa. Mycket blandad människa. Mm. Alltså, ena dagen är jag tuff. Nästa dag är jag sorgsen. Nästa dag är jag prövar mig inte bara om någonting. Alltså, ja. För när man är ute och skunder så måste man ju spela med lite galleriet där. För att göra kunder nöjda. Alltså, jag var alltid var glad fast det var ont sånt. För då var jag glad. Och man får spela på deras nota lite för att göra då kunder glada idag. Det är bara mest själv nu för tiden. Jag träffade Bygge först igår på 3 månader. Det är jag vill hem. Det är bara så komma hem så bara... Börjar jag rastlös. Så vet jag inte vad jag ska göra. Det är det som är grejen.
Jag undrar vad Uffes chef tänker om att Uffe är på jobbet så mycket.
Uffe är ju ett av de hönsen som har nycklar och ansvar på firman. Så att om Uffe är här 5 timmar på en dag när han är ledig så kan inte jag riktigt säga nej till det.
Varför tror du att han är här och jobbar lite ändå?
Efter så många år så lär du känna en person. Du ser tecken på en person, hur personen mår. Det är många som har många nitiska idealer angående alkoholism och allt annat. Och vi har flera personer i familjen som har dött av alkoholism också. Så att jag vet hur det är.
Men jag undrar, är inte Uffe och Pygge på väg åt vassigt håll nu? Samtidigt är bandet mellan dem så starkt. Pygge har försökt att få hem Uffe.
Så sa jag till honom, så kom hem nu istället.
Ja, men hur fan ska jag kunna... Du, så fjärde våningen, ingen hiss, ja?
Exakt. Det är just därför du ska komma hem, för då kan jag ha koll på dig. Kan du ta dig någonstans ju? Fan, springer runt där och yrar där nere. Det är mycket bättre för det blir här. Kan jag portionera ut dina sidor? Får du 7 om dagen? Gömmer jag dem på vinden, kan du inte komma åt dem? Men det ville han inte.
Saknar du Uffe?
Ja, klart jag. Det är lite tyst.
Men har du försökt fråga honom ibland om när han mår dåligt och hur han mår och så?
Nej, vi frågar inte varandra det. Vi pratar ju inte så mycket känslor.
Varför gör ni inte det? Varför pratar ni inte om känslor?
Jag vet inte, det har aldrig varit så.
Har du sett Uffe gråta någon gång?
Nej, inte under alla. Jag tycker det är lite så här småskumt när folk börjar gråta.
Varför då?
Jag vet inte. Man vet inte riktigt vad man ska göra.
Är det lättare då att ha den där roliga jargongen? Flyttgubbe-jargongen?
Ja, det är mycket enklare. Det är mycket roligare.
Det blir allt svårare att få tag i Uffe. Jag får veta att han skadat armen i en flytt. Sen att han brutit benet. Att han sitter i rullstol. Och till slut att han ligger på sjukhus. Att det är allvarligt. Det går månader innan jag kan träffa Uffe och Pygge igen hemma i lägenheten. Uffe är precis utskriven från sjukhuset. Och han är nykter sedan 3 månader.
Det känns jävligt skönt faktiskt. Måste se efter kroppen lite först innan någonting annat händer. Så som jag, innan jag precis den här åkte in, har jag aldrig varit med om. Så att jag blev lite rädd där. Kunde fan knappt andas och kunde inte ens gå. Svällde upp han som en Michelin-gubbe så...
Hur känns det att ha din sambo hemma igen?
Det är kul. Det är hans jävla snarkningar och grejer. Men annars är det kul. Som har någon att sitta och snacka med på kvällarna.
Uffe och Pygge sitter i varsin ände av soffan och äter semlor. Drömmen de delade om en gård på landet är inte lika stark längre. Nu är det annat som är viktigare.
Den där vi vill det bli kvitt. Ja, med fogden och det som man sen lite längre fram så funderar vi på att skaffa något större.
Det är mycket ekonomiskt fråga också. Det är inte så jävla billigt att bara flytta.
Nej,
det är ju så för när vi klirade helt.
Men det får väl funka här så länge. Jag är bara nykter och löser allting så. Alltså automatiskt. Barn, ungar, jobb, allt vad fan det är.
Nej, men himma.
Du blir poetisk.
Hallå!
Du, tjena gabben.
Du har hört Uffe och Pygge, Flyttgubbar Forever av Ester Kedsa Roxberg. Producent Lotta Malmstedt, slutmix Viktor Kjernell. Och det här är ett program från 2025.
AI är bra och AI är någonting som vi måste ta till oss, därför det är framtiden.
En serie om artificiell intelligens och hur den har börjat användas av allt fler.
Och det tror vi då ska frigöra jättemycket tid.
Med de som är övertygade.
Det här är någonting som kommer förändra hela världen. Det här vill vi vara en del av.
Med lärare och elever om förändrade förutsättningar.
Man kan ju liksom fråga AI vad som helst, för det är liksom en robot som kan allting liksom utantill.
Med journalister.
Jag använder ChatGPT jättemycket själv för att spåna och tänka.
Med illustratörer.
Om vi nu blir utkonkurrerade av maskiner, då är frågan så här, vilka blir vi då?
Med de som utsatts av bedragare som använt sig av generativ AI.
Jag blev så tagen av att det var hennes röst. Jag skickade de här 5000.
Sök efter programmet AI i praktiken i appen Sveriges Radio Play.
Generativ AI är ju tjuvens bästa vän.
Om AI ska det handla också i eftermiddagens Klotet. Artificiell intelligens är ett kraftfullt verktyg med potential att skynda på en fossilfri omställning. Men AI-genererad spridning av desinformation gör det svårare att rädda livet på vår planet. Hur tyglas AI för att riktas mot att göra gott? Det har vi mer om efter klockan 16. Nu ska vi få en krönika signerad Lubna Elshanti från tidigare i veckan.
Stockholm, onsdag. Natten hotfull och mörk. Och allt en vill ha. Tystnad, stillhet. Explosion. Som en gul krysantemum. Himlen blommar ut. Väggar skakar, skakar länge. Flyglarmet tjuter. Det blixtrar i glaset på bordet. Och nu då? Söka skydd. Om inte för furen i Moskva skulle det inte regna här. Men låt honom vara rädd. Han är redan igår. Så lyder en av Lina Kostinkos dikter som hon skrivit i sitt kök i Kiev under ryska robotangrepp. Förra veckan fyllde hon 95 år. Lina Kostinko, en av Ukrainas största poeter, där hon ofta kallas för nationens samvete med sina tidlösa texter, populär och välkänd bland både unga och äldre ukrainare. Men trots sin storhet tar Kostinko sällan plats i rampljuset eller ställer upp på intervjuer. Kort efter den fullskaliga invasionen gjorde hon dock ett undantag och lät sig intervjuas i ett ukrainskt tv-program. Bomber påminner mig om barndomen, men nu är de mer skrämmande än då under andra världskriget. Men jag är inte rädd. Jag skriver, sa hon då. Under sovjettiden på 60-talet förbjöds hennes verk på grund av den kommunistiska censuren. Hon ansågs för politisk, inte tillräckligt sovjetisk, men hon slutade inte skriva för det. Tvärtom, kom att bli en av de ledande gestalterna inom dissidentrörelsen, stöttade andra författare som anklagades för antikommunistisk propaganda, lät sig aldrig tystas. Och efter Ukrainas självständighet, när berömmelsen kom, var det många som ville sola i hennes glans. Men det fick de inte. År 2000 skulle hon tilldelas en hedersmedalj av den dåvarande presidenten Leonid Kuchma. Men hon kom aldrig till prisutdelningen. Och senare, under Viktor Yushchenkos presidentskap 2005. Efter långa förhandlingar med president Putin hade Yushchenko en annan viktig hållpunkt på schemat. Nu skulle han försöka tilldela poeten Kostinko medalj. Tillsammans med sina säkerhetsvakter plingade han på hennes dörr. Kära Lina Vasiljevna, det här är Yushchenko. Hon öppnade dörren och efter en skarp tillrättavisning för att en av säkerhetsvakterna talade ryska och inte ukrainska så lät hon männen komma in i lägenheten. Men medalj ville hon inte ha. Poeter behöver ordet för att kommunicera med folket. Jag tar inte emot några skramlor, ska hon ha sagt. Yushchenko försökte rädda stämningen, började prata om vikten av kultur och det ukrainska språket, men fick sen gå därifrån med sin medalj. Lina Kostenko, idag 95 år gammal, skriver dikter i sin lägenhet i Kiev, i staden som hon vägrar lämna trots kriget. De sår bomber, de skördar hat. Sirener ylar, de gråter, men jag är inte rädd. De som inte rymmer kan inte tillfångatas. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
Den här krönikan kunde vi höra första gången i P1-morgon i onsdags. Klockan har blivit 16 här i Sveriges Radio P1.
Över hälften av de svenska kommunerna har under de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack, enligt Ekots enkät. Det är bra, men det gäller att göra på rätt sätt för att inte skapa onödig rädsla, tycker skolsäkerhetsexperten Jonas Trolle.
Man ska noga överväga vad det är man tror att man behöver. Kanske inte alltid springa på första bästa, utan att försöka ändå utvärdera. Och att man inte heller riskerar att hamna i någonting som gör att det här skapar mer obehag än om man inte skulle ha gjort det.
220 av landets 290 kommuner har svarat på Ekots enkät som gått ut till grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. 176 kommuner säger att de under de senaste 3 åren utbildat eller övat inom pågående dödligt våld, PDV eller motsvarande, med framförallt skolpersonalen i varierande omfattning. Jonas Trolle är tillförordnad generaldirektör på Brottsförebyggande rådet och har tidigare lett skolsäkerhetsutredningen på uppdrag av regeringen.
Nej, jag tycker att det låter som ett jättebra utfall. Och man ska göra klart för sig att det finns ingen lagreglering som säger att det här ska göras, utan det här är någonting som man har gjort på eget initiativ. För att man har sett att det tyvärr, ska jag säga, finns ett behov.
Jonas Trolle som lett regeringens skolsäkerhetsutredning, reporter Dimitri Lennartsson. Danmarks regering planerar en förnyelse av den danska flottan. Planerna påskyndas av en ny hotbild, en snabb teknisk utveckling och hotet från Ryssland enligt ett pressmeddelande från det danska försvarsministeriet. I planen ingår bland annat 21 nya fartyg till marinhemvärnet, 4 nya marina miljöfartyg och ett utvecklingsprogram för en undervattensdrönare. Kostnaderna beräknas till 4 miljarder danska kronor enligt danska TV2. En jordbävning med magnituden 7,1 har inträffat vid Tonga i Stilla havet. En tsunamivarning utfärdades av tsunamivarningscentret på Hawaii, men varningen drogs senare tillbaka. Än så länge finns inga rapporter om skador från Tonga. Tonga ligger i södra Stilla havet och består av över 170 utspridda öar. USA lovar att vidmakthålla en militär avskräckningsförmåga i havet mellan Kina och Taiwan. Vid ett besök i Japan säger försvarsminister Pete Hegseth att USA ska avskräcka motparter från att agera militärt i den så kallade indopacifiska delen av världen, även över Taiwansundet. Kina har trappat upp sin militära verksamhet omkring Taiwan under de senaste åren och ser Taiwan som en del av Kina. Ekot med Angela Wieselar.
P1, Sveriges Radio.
Nu veckans Klotet med rubriken AI, en nyckfull motor på vägen mot omställning. Programledare är Marie-Louise Kristola.
Make no mistake about AI. It has huge potential for humanity.
Är det AI som ska hjälpa oss lösa klimatkrisen?
Yeah, scale the next deep tech out of Europe to make Europe the first climate neutral continent.
Everyone's thinking about AI can be really scary, but we can use AI for good.
Eller blir AI ett energislukande monster som ökar spridningen av desinformation och som gör det ännu svårare att rädda livet på vår planet? I'm so sorry, I don't know what to say. We had a chance and we gave it away. Nu lyssnar på Klotet med mig, Marie-Louise Kristola, här med en låt skapad av AI om världen vi lämnar över till våra barn. Ja, ge aldrig upp, sjunger den här artificiella intelligensen i låten Ett brev till min son. Om oron för framtiden, och kanske kan vi också räkna in oron för vad AI själv kan ställa till med där. Men många tror ju också att det är digitalisering och artificiell intelligens som kan hjälpa oss att lösa både klimatkris och andra miljöproblem. Även om det samtidigt kan leda till enorma samhällsförändringar.
Make no mistake about AI. It has huge potential for humanity. But it is not very well understood. It will come with huge disruption. And it will completely change the world in which we live.
På en konferens i Bryssel förra veckan möttes klimatengagerade från hela EU, och där slog miljökommissionär Wopke Hoekstra fast att vi inte kan bortse från AI om vi ska kunna lösa EUs utmaningar just nu. Prioriteringarna måste vara på klimatomställning, att rusta upp vårt militära försvar och på artificiell intelligens, sa han. Och poängterade att när det gäller klimatarbetet, ja, då finns ingen tid att förlora.
The one thing we lack is time. And I said it many times before to people, why are we so in a rush? Why is it so complicated? Well, basically because if we would have started this quest decades earlier, the pace of the whole transition would have been different. We would have been able to allow ourselves more time. But if you look at the damage that we see, that is already huge. And the damage, unfortunately, will only go up. So we are in a hurry.
Ja, hade vi slutat använda fossil energi hade vi minskat våra klimatutsläpp för några decennier sedan, när forskarna först varnade för vad som höll på att hända med klimatsystemet. Då hade vi kunnat ställa om samhället i långsammare takt. Men så blev det ju inte, och nu finns det inte längre någon tid att förlora, säger alltså Wopke Hoekstra. Och för en del är just artificiell intelligens en teknik som gör att dataprogram och robotar kan efterlikna mänsklig intelligens, kanske man kan säga. Det är ett verktyg som kan hjälpa oss att gå just snabbare fram. Välkommen Olof Mogren, AI-forskare, forskningsledare inom AI på RISE, forskningsinstitut i Göteborg.
Tackar.
Vad säger du? Du är också en av grundarna till Climate AI Nordics, kan vi ju säga. Ett nätverk av forskare som då vill använda AI och maskininlärning för att tackla klimatförändringarna. Stämmer. Vad säger du? Det är bråttom, säger Wopke Hoekstra. Är det AI som ska hjälpa oss att rädda världen?
Det är absolut bråttom. Det är väldigt bråttom. AI kommer med all sannolikhet vara en del av den här lösningen. Av den lösningen som vi behöver. Men precis som vilken annan teknik som helst, så kommer det inte vara hela lösningen. Vi behöver kombinera det här med mycket andra saker, och en del av dem visste vi, som du sa, för flera decennier sedan. Mm. Vi behöver sluta vårt beroende på fossila bränslen till exempel.
Vi har fler gäster. Frida Berry Eklund, medgrundare av Klimatkollen.
En medborgarplattform för klimatet.
Precis. Klimatkollen kartlägger utsläpp av svenska kommuner och företag, bland annat. Är AI ett bra verktyg i klimatarbetet, skulle du säga?
Ja, det tycker jag att det är. Det beror som sagt på vad man använder det till. Och jag tror att en sak vi ska använda det till, det är att accelerera både lösningar, transparens om utsläppen, klimatanpassning och andra bra saker. Mm. Inte för de kanske mer destruktiva sakerna.
Mm. Du ska få berätta mer om ert projekt sen, men först ska jag välkomna också Viktor Galas, docent i statsvetenskap vid Stockholms Resilience Center och författare till boken Dark Machines om digitalisering, AI och planeten. Mm. Du, är det naivt att tro att AI ska hjälpa oss ur klimatkrisen?
Korta svaret, ja.
Men jag tror att man ska skilja på AI. Det ena är ju som forskningsverktyg. Det andra är som konsumentprodukt. Saker som trycks in i allt vi gör. Och sen det tredje är AI-företag som maktcentra. Så det är tre lite olika sätt som AI spelar roll för det här.
Mm. Men Olof Mogren, AI-forskare, du kan väl börja med att ge oss exempel på hur artificiell intelligens ändå kan göra skillnad för miljön och klimatet på ett bra sätt.
Absolut. Anpassningar till klimatförändringarna är en sak. Vi kan jobba med hur vi planerar våra städer på ett smart sätt så att vi klarar av de extremhändelser som händer framöver. Även att kunna predicera de här extremhändelserna, bättre väder, förutse, precis. Kunna förutsäga väder och extremhändelser på ett bättre sätt. Översvämningar och värmeböljor och liknande. Sen har vi ju den här att kunna minska klimatpåverkan också. Göra saker mer effektiva energimässigt och utsläppsmässigt.
Mm. En annan som verkligen tror att AI kan hjälpa oss att tänka smartare och att snabba på omställningen, det är Melanie Stütz från Tyskland. Hon är vd för något som heter ID Scanner. Jag träffade henne i Bryssel förra veckan. Hon berättade om ett klimatprojekt som gick riktigt, riktigt snett. Det hela började en